så märker man ju så här, här är 7-8 andra kvinnor, för det är oftast kvinnor på de här behandlingarna, som har genomgått mer eller mindre samma sak. Att börja lära sig att tänka mer på sig själv. Mm. För jag har förut tänkt i livet så här, jag tycker att det är så, jag gillar inte folk som är egoistiska och bara tänker på sig själva, jag tycker inte det är trevligt. Men jag har inte insett att tänka på sig själv och ens eget mående, det är inte egoism, utan det är att värna om sin egen hälsa för att sen kunna kanske hjälpa andra och så vidare.
Det är lite svårt på Tinder så här. Är du reinkarnerad hushållslärare? Det går ju inte riktigt hem, eller hur? Det är ju bara något som jag upptäckt av en slump.
Men tydligen är man konstig när man ställer den frågan. Tydligen.
Hej, välkomna till Hälsorevolutionen. Kul att du lyssnar på oss och prenumerera gärna på podden så kan vi podda länge. Jag heter Maria Borelius, är vetenskapsjournalist och författare. Och den här veckan så fortsätter vi att undersöka vägar ut ur utmattning.
Jag heter Carina Lundstedt och är förläggare och producent. Förra veckan så fick vi höra om Blossom Taintons väg ut ur utbrändheten. Sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom har ju ökat under många år, visar rapporter från Försäkringskassan. Vård och omsorg, apotek och djurhälsovård hör till branscherna med flest sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Och det är betydligt fler kvinnor än män som drabbas, även om män också gör det förstås.
Det får man komma ihåg, eller hur?
Ja. Enligt Försäkringskassans rapport som kom i höstas, alltså 2020, är risken för kvinnor att drabbas av stressrelaterade besvär 41% högre än för män. Och nu i det här avsnittet så ska vi fortsätta att titta på fler strategier för att komma igen, komma tillbaka och bli hel igen.
Ja, utmattning, det är ju inte bara en kollaps när det gäller energi och ork, utan kanske ännu djupare är att det är en väldig utmaning mot ens självbild och en utmaning mot omgivningens förväntningar att man ska bli frisk fort, bara man fått vila lite grann. Så det här ska vi titta på idag. Hur omvärderar man och hur kan man gå vidare? Mm. Då säger vi välkommen till dig, Hedvig Söderlund.
Tack snälla.
Ja. Du är professor i psykologi med ett väldigt stort intresse för lärande egentligen från början. Men du är också en människa som gått igenom utmattning och kommit igenom. Och nu kommer din bok som både berättar om din livsresa, men också där du tittar liksom på utmattning utifrån och din resa med dina ögon som hjärnforskare. Den utbrända hjärnforskaren, varför skrev du den här boken?
Ursprungligen så var det två stora orsaker. Mm. Det ena var att som hjärnforskare blev jag förstås nyfiken på vad som hade hänt i min hjärna egentligen under den här tiden. Mm. Vad var det som gjorde att jag var helt tankspridd, inte kom ihåg någonting, var otroligt känslomässig, började gråta för ingenting och allt det där. Så jag ville veta, vad händer i hjärnan vid utmattningssyndrom? Mm. Det var en sak. Mm. Sen var det också det att de böcker som jag hade sett om utmattningssyndrom, de pratar främst om individen och vad den har gjort så att säga för fel. Och som har lett till att den har fått utmattningssyndrom. Vad jag saknade var någonting på mer samhällelig nivå. Jag tyckte, min erfarenhet är att kvinnor har väldigt tuffa livsvillkor i Sverige. Och att jag tror att det bidrar till att vi har så många utmattade kvinnor. Så, och det vill jag skriva om. Men sen under resans gång, medan jag satt och skrev, då dök det upp en tredje faktor som faktiskt har blivit väldigt viktig. Och det är att dela med mig av mina erfarenheter om det är så att det kan hjälpa någon annan. Jag vill gärna ge tröst och stöd till kvinnor, för det är främst kvinnor. Därför att det är så vansinnigt, många känner sig väldigt svaga och små och alltså ledsna och ensamma. Man känner sig ensam, man känner sig lite dålig som har drabbats av det här. Och att få då känna att man är del av en större gemenskap kvinnor som har varit med om det här. Man är inte konstig, man är inte dålig, man är inte udda. Det vill jag gärna bidra med. Så det var en tredje grej som kom fram sen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome. Färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Ibland säger man ju det att man kan egentligen bara skriva böcker till sig själv, liksom där man var i ett tidigare stadium. Skriver du den här också lite grann, tänker jag, till dig själv? Förstår du? Det jag hade behövt.
Jag förstår.
Och det är ju en väldigt stark drivkraft att så att säga vilja hjälpa sig själv i sitt tidigare skede. Förstår jag tänker?
Jag förstår precis hur du tänker. Ja, om det inte är så att jag lurar mig själv, så tror jag inte att det är det jag gör.
Nej, men det är...
Därför att jag känner verkligen att jag vill hjälpa andra människor. Ja. Och det kanske låter så här, jag tror inte att jag är Moder Teresa eller någonting. Men jag har funderat mycket på det här själv. Ja. Jag har tänkt så här, jag har inga barn som jag tar hand om. Men jag har ändå den här känslan av att vilja hjälpa till. Alltså, ja. Det är, en del av oss vill ju det. Mm. Det är ju, ja. Och då känner jag, jag vill hjälpa andra om jag kan. Mm. Och jag har fått så fina mejl och meddelanden av kvinnor som har läst. Och det gör mig, jag blir liksom tårögd när jag läser dem. För det känns så fantastiskt.
Då får du vara mamma till de utmattade.
Ja men faktiskt. Ja. Och det gör mig väldigt gott. Mm. Så det är på sätt och vis är det ju själv, vad säger man, syfte. Ja. Att jag gör det för min egen skull på så sätt. Nej, men jag vill dela med mig och
stötta upp.
Ja, faktiskt. Mm. Jag vill det. Det kanske låter inte pretentiöst, men...
Nej, det låter väldigt sunt, tycker jag.
Ja, men vad fint. Tack.
Du, berätta lite, för att bara så att vi använder rätt ord. Man har pratat om utbrändhet, men nu pratar man väldigt mycket om utmattning. Vilket ord ska vi använda? Vad är det korrekta?
Det korrekta är utmattning. Mm. Man använder även utbrändhet lite till vardags sådär. Ja. Men egentligen i vetenskaplig bemärkelse så är det arbetsrelaterad utbrändhet.
Ja.
Och då har det oftast varit en kortare period än det som leder till utmattning. Ja. Så utbrändhet brukar för det mesta vara mer arbetsrelaterat. Även internationellt sett så burnout är mer arbetsrelaterad. Så utmattningssyndrom blev en officiell term 2003. Mm. Så den är mer korrekt.
Då använder vi det, utmattning.
Det låter fint.
Så i många år har du varit hjärnforskare och sysslat med minnet. Men hösten 2016 så går du i Stockholm där vi är nu på en gata. Och det blir början på flera kan man säga episoder med utmattning. Berätta, vad hände?
Just det.
Då.
Jo, alltså jag hade gått under lång tid med väldigt stor press, både på jobbet med en stor forskargrupp, eller ja, en forskargrupp i alla fall, och krav på forskning, på undervisning och massa annat. Och sen hemma på hemmafronten så hade jag två föräldrar som båda hade blivit sjuka på olika sätt, som jag tog hand otroligt mycket om. Och saker hade varit väldigt jobbiga på jobbet. Och ja, tidigare på morgonen så hade jag varit för att hämta ut ett recept åt min mamma. Så hade de inte det inne. Och det kändes väldigt jobbigt. Ja. Ni vet, oproportionerligt jobbigt. Så ringer min kusin och frågar hur läget är. Och då bara brister det för mig. Ja. Jag bara börjar storgråta. Det var liksom, ni vet den där lilla. Mm. Den där Monty Python-sketchen med den här tunna mint-grejen som får den här mannen. Ja, hur som. Mm. Det blev för mycket. Mm. En liten grej som bara gjorde att det exploderade. Mm. Och då sa hon till mig, Hedvig, du måste sjukskriva dig. För vi är väldigt nära vänner och hon känner till min situation sådär. Mm. Och då kände jag så här, gud, jag kände att hon hade rätt. Jag visste ju det. Men samtidigt kände jag så här, men herregud, vad ska hända med mina studenter? Vad ska hända med alla vad heter det, obligationer jag har, vad heter det? Alla
krav och förpliktelser.
Ja, precis, ja. Precis som jag har obligationer på banken. Ja. I wish. Nej. Nej, jag skojar. Nej men så det hände. Ja, och då blev det så att jag sjukskrev mig, för det fanns ingen annan lösning. Jag hade en kurs dessutom som jag skulle ansvara för, som skulle sätta igång, och jag bara kände att den var för mycket för mig. Det var för mycket. Mm. Så då brast det. Ja, så det
och
var
hur
då det
var
började.
Det då att behöva sjukskriva dig för?
Alltså det var väldigt blandat. Det var väldigt blandat, och det skriver jag också i boken att å ena sidan var det fantastiskt skönt att få gå av det här tåget som höll på och forsade framåt. Mm. Som jag liksom inte hade någon kontroll över.
Nej.
Jag fick gå av och sätta mig vid sidan av. Mm. Samtidigt kände jag just den här skulden och skammen, inte skammen kanske, men skulden snarare, mot mina studenter. Att så här, sorry guys, jag ska vara hemma och sitta och titta på tv, ungefär. Mm. Det kändes som att jag liksom, ja men övergav dem helt enkelt. Mm. Och det är så typiskt just för människor som får utmattningssyndrom. Mm. Man bryr sig väldigt mycket om andra. Mm. Och det kan ju låta som en fin sak kanske, jag vet inte. Men det är inte bra för en själv.
Mm.
Alltså just den här känslan att man måste finnas till för alla. Så det var både och. Det var både och. Det var skönt men jobbigt.
Men jobbigt med alla.
Precis.
Det finns ju många myter om vilka som drabbas av utmattning. Det drabbar bara de känsliga. Är utmattade människor mer känsliga än andra?
Nej, alltså det verkar vara precis tvärtom. Att det är just faktum är att stress... tålighet kan vara en riskfaktor för utmattningssyndrom. Det tenderar att vara människor som är väldigt ansvarstagande, som arbetar hårt, man är ambitiös, man vill lyckas väl inom alla områden i hemmet, på jobbet och så vidare, vänskapskret eller lyckas. Ja, ni fattar vad jag menar.
Man är ambitiös. Man kör på
och man vill väldigt mycket.
Ja.
Och det kanske gör också att man lägger på sig oerhört mycket som en annan människa kanske inte skulle ha lagt på sig lika mycket.
Mm.
Så det är snarare de som, som är väldigt starkt drivna och motiverade och jobbar hårt.
Mm.
Och som sagt, som tänker mycket på andra. Som kanske inte säger nej till saker och ting. För att man vill hjälpa till.
Man vill
vara den som fixar.
Mm.
På gott och ont, verkligen. Så det skulle jag säga.
Mm. Och sen har man en annan sak, för jag har sett det här i min vidare familj också. Just den andra så att säga, fördomen som är att bara man får vila lite grann just så kommer det. Man fort tillbaks.
Just det.
Men så är det ju inte.
Så är det inte. Nej. Och det flera som har gått in i väggen så här märker att ju mer man får vara hemma desto mer känner kroppen att den måste vila ännu mer. Ja. För faktum är att för det mesta har man gått med det här, de här pressen från olika håll under väldigt lång tid. Och det här har byggts upp undan för undan så att säga. Så det är nästan som toppen av ett isberg och det som ligger under vattnet, det är det som måste liksom saneras så att säga. Så, och det tar lång tid. För jag var hemma först i 3 veckor och min läkare som jag, ja någon tillfällig läkare, han sa så här: 3 veckor, men sen inget mer. Du ska inte vara sjukskriven, det är inte bra. Och jag kände så här, jag fick nästan så här hjärtkramp när han sa så. Jag kände att, herregud.
Du gick mot stupstocken,
kände du då? Ja, det kommer inte att räcka med 3 veckor. Jag får nästan panik vad jag tänker på det nu. Nej, men... Och som sagt, ju mer, man tror först så här, ja, men jag är hemma ett par veckor, eller förlåt, jag är hemma ett par månader kanske. Det känns ju otroligt lyxigt att få vara hemma bara i 2 månader. Men under den tiden, då märker man just att det är mer och mer som kommer fram, liksom att jag är mer slut än vad jag har insett. Så det kräver ofta en lång tid av återuppbyggnad.
Man tittar lite på hjärnan, vad är det för saker? För det blir ju förändringar i hjärnan hos den som har utmattning. Och det är också väldigt intressant, för det finns ju fortfarande en liten grupp som säger att det här inte är en riktig sjukdom, eller man ska säga sjukdomstillstånd, men vi kan ju se förändringar i hjärnan. Och vad är det då vi ser i lite olika områden? Vad är de stora förändringarna?
Ja, man kan väl säga att det är framförallt några stycken. En viktig förändring är i frontalloben, eller pannloben som den kallas också. Det som många märker rent beteendemässigt, det är ju att man får sämre minne, korttidsminne, vad man precis har gjort, vad det var man skulle göra framöver och så vidare. Och det är väldigt kopplat till pannloben. För här sitter men bland annat vårt arbetsminne, att komma ihåg saker en kortare tid. Men även uppmärksamhet, att uppmärksamma saker. Man märker ofta att man inte har registrerat det som någon har sagt till exempel. Och för att registrera det väl i hjärnan så krävs uppmärksamhet. Men den fungerar inte lika bra. För frontalloben har försämrats. Bland annat så har man sett tunnare hjärnbark, alltså cortex där, ja ni vet, cellkropparna ligger. Den är tunnare i vissa områden som är väldigt viktiga för det här med arbetsminne och uppmärksamhet. Man har också sett förändringar i hippocampus som är väldigt viktig för minne.
Mellanlagringen för minnet kan man säga. Eller är det långa minnet?
Långtidsminnet brukar det vara framförallt. Ja, men precis. Det är möjligt. Man upptäcker fler och fler funktioner. Men framförallt långtidsminnet. Och även det här spatiala minnet när vi ska hitta i rummet. Alltså hitta från en plats till en annan. Det händer ju faktiskt en del personer som drabbas av utmattningssyndrom. Helt plötsligt så hittar de inte hem. Alltså de har det liksom som sitt akuta tillstånd så att säga, när det hela slår till. Och det är ju verkligen hippocampus att hitta i ens miljö. Ja, hur som?
Fick parkering.
Ja.
Har jag hört?
Ja,
också specialförmåga.
Det är absolut special. Det är visst special. Frågan är om det är minne. Men det kan vi prata om.
Men det var en som jag hörde en som fick problem med det.
Jaha, och som fick problem med det.
För att det var liksom...
Vad intressant. Ja. Jag kan relatera.
Men vi har de känslomässiga funktionerna också. Jag tänker bara
Och det här är jätteviktigt. Precis. För det man också har sett, det är att kopplingen mellan frontalloben och amygdala. Frontalloben brukar kontrollera amygdala. Och amygdala är en slags ett känsloområde kan man säga, lite förenklat. Och i vanliga fall brukar frontalloben reglera amygdala så att vi inte beter oss olämpligt i sociala situationer till exempel. Men nu helt plötsligt så blir man mer känslomässig. Den slår på snabbare. Den är inte samma... Den är mer okontrollerad amygdala. Vi börjar gråta, vi blir arga. Det är väldigt typiskt också för utmattningssyndrom att man är lätt irriterad. Det märkte jag otroligt mycket. Man fräser till.
Är det en skyddsmekanism då? Liksom att man ska liksom kunna bränna ifrån?
Vet du, det blir ju som en skyddsmekanism. Det har du helt rätt i. Sen om det är avsikten, det vet jag inte. Men det är verkligen att amygdala får löpa fritt så att säga. Men det blir att man skyddar sig själv. Det är helt riktigt faktiskt. Att man pallar inte med. Så man fräser ifrån. Det är sant.
Alltså jag tänker när du berättar om det här, Hedvig, att alla de här, jag har aldrig haft utmattning, men alla de här symptomen har jag haft i liten grad vid mycket hög stress och trötthet av arbete.
Just det.
Så man kan tänka att det som många har känt vid stress och arbete, men gånger 10, gånger 20, gånger 30.
Det är precis så. Det är precis så. Och mycket kopplat till att frontalloberna är lite frånslagna. Helt plötsligt säger man saker som man inte ville säga. Man får känslor man inte vill, som är för starka för situationen. Ja, absolut. Och det är också som att sova dåligt. Om man sover dåligt någon natt kan man ju bli på det här sättet. Ja. Lite, ni vet.
Annorlunda.
Ja, annorlunda, irritabel och så vidare. Och det är precis som du säger, det är gånger 100.
Om man, när man är inne då i det här nya landskapet med den här förändringen, hur känns det där inne? Vad är det för tankar och känslor som kommer där inne?
Oj, oj, oj. Ja, jag märker att jag suckar tungt här. Därför att det var en lång process av ganska svåra, tuffa känslor. Mycket kopplat till jobbet, kopplat till ens identitet, i mitt fall i alla fall.
Hur då?
Jag behövde verkligen fundera. Nu råkar det vara så att min arbetsplats var inte bra. Det var en toxisk arbetsmiljö för vissa av oss som inte var nära, som inte stod nära ledningen, som var kvinnor och så vidare. Så det var inte bara så att jag hade mycket på jobbet, utan det var dessutom ingen bra arbetsmiljö.
Det var negativ stress.
Så jag behövde fundera väldigt mycket vad jag skulle göra framöver. Mm. Ska jag fortsätta med det här? Jag var 45-46 någonstans där och ni vet, livet är kort. Mm. Och man tänker så här, 20 år till. Och så tänker man så här, men om jag ska sluta på det här stället. Alltså, det är så mycket tankar. Mm. Dessa 20 år som jag har investerat i den här karriären. Mm. Och vem är jag om jag inte är den här hjärnforskaren? Vem är jag då? Är jag bra ändå? Mm. Och vad kan jag göra? Mm. Och jag höll på att fundera så här, ska jag bli dagisfröken? Så bara, men är du dum i huvudet? Du har ju ingen utbildning för dagis. Som att det bara skulle vara knacka på dörren och säga så här, hej, jag vill jobba. Ja. Och sen så sa min läkare också, men Hedvig, det är något av det jobbigaste man kan vara. Alltså det är väldigt jobbigt. Ja, men jag började tänka så här, ska jag jobba på café? Alltså ni vet, det blev väldigt mycket identitetsfrågor. Mm. Det blev som en identitetskris kan man säga. Mm. För man det var så många saker som ställdes på sin spets. Och jag började tänka på det här med ekonomi förstås. Jag tänkte på bolånet. Vad händer om jag, tänk om jag hamnar på gatan, började jag tänka. Vilket liksom är...
Existentiella frågor blir det.
Det var fullt av dem. Och saker som kan kännas absurda egentligen, så här, skulle jag hamna på gatan? Ja, men man vet aldrig. Alltså det blev verkligen... Mm. Och det är nästan lite panikartade tankar. Mm. Alltså, men...
Djupa existentiella frågor.
Mycket, mycket. Mm. Ja, så
det kom du i behandling i alla fall och fick en grupp.
Precis.
Och det här blev väldigt viktigt för dig. Berätta. Oh,
det var fantastiskt. För precis som jag sa inledningsvis lite grann. Med att man kan känna sig ensam. Man kan känna sig konstig och dålig. Mm. Så märker man nu så här. Här är 7-8 andra kvinnor. För det är oftast kvinnor på de här behandlingarna. Som har genomgått mer eller mindre samma sak. De har kommit från andra ställen och allt det där. Olika omständigheter och så. Men de har genomgått precis samma sak. Mm. Dessutom så ser man den här terapeuten stå framme vid vita tavlan, för det var nästan lite undervisningsaktigt kan man säga, med pauser för gråt. Nej, jag skojar lite, men lite så. Men han liksom ritar upp hur utmattningssyndrom ser ut, hur det är, hur processen ser ut. Om han bara så här, men gud, det är precis det här som jag har varit med om. Och helt plötsligt så förstår man att det är inte bara jag, det här är en... Jag vet inte om man ska kalla det sjukdom, en diagnos, ett syndrom. Ja, men i alla fall, det är inte jag som bara är konstig och hittar på allt det här eller sjåpar mig. Utan det här är någonting etablerat, så att säga. Och att få stöd, en validering, det är det ordet jag letar efter.
En bekräftelse.
Det är en bekräftelse på allt man har känt. Mm. Och att man inte gör sig till, man sjåpar sig inte. Och att det är många andra som är i samma situation. Ja. Och att det finns någonting man kan göra åt det. Mm. Det var en fantastisk känsla. Mm. Otrolig. Mm. Efter att den första omgången, för det här var andra omgången som jag fick i behandling. Mm. Första omgången har varit helt själv i det här, eller ensam i det här. Det är tufft.
Du har funderat lite på det här och vi pratade om det här när vi pratade innan den här intervjun också. Jag är då mystifierad därför att jag känner flera människor som har varit utmattade. Du sitter här och vittnar. I England där jag bor så pratar man knappt om det här. Och i EU Så vad var det jag gick igenom? Det är få länder där man ens erkänner att utmattning är en diagnos. Och då undrar jag, är det för att man diagnostiserar annorlunda? Är det för att man mörkar i andra länder? Är det för att kvinnor lever under andra villkor i andra länder? Liksom,
just det.
Jag är helt förbryllad av det här.
Jag vet. Nej, men jag
kan,
med.
Kan vi försöka förstå det här ihop?
Alltså det som jag har tänkt, som jag inte är helt säker på om det stämmer. Men det är att i Sverige så arbetar väldigt många kvinnor jämfört i flera andra EU-länder. Mer än i Frankrike, mer
svenska
än i Spanien.
Svenska kvinnor är världens duktigaste.
Ja.
Hårdast levererande, det är min bestämda uppfattning.
Ja. Men, ja men det förvånar mig inte. Ja. Så vi arbetar i väldigt hög utsträckning. Men vi är inte där ännu där männen och kvinnorna tar samma ansvar hemma. För hemmet, för barnen, för allt som är kopplat till det. Väldigt ofta är det kvinnorna som är projektledare hemma. Det är så många som vittnar om det. Mm. Jag följer många konton i sociala medier där kvinnor skriver om hur de projektleder hemma och bla 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 bla. Och ja, man blir alldeles matt bara man hör om det. Att göra det hemma och sen arbeta heltid på jobbet. Mm. Alltså tror jag att man blir utmattad. Ja, så det är en väldigt viktig faktor tror jag.
Mm.
Men sen en annan sak som jag har tänkt väldigt mycket på. Man pratar om att Sverige är världens mest jämställda land och bla bla bla. Men så det är liksom den officiella bilden. Men faktum är att kvinnor, ja men vi blir diskriminerade i flera områden fortfarande i Sverige. Men den officiella bilden är att vi inte blir det. Mm. Och det är ganska utmattande att behöva kämpa för sin rätt, för sin lön, för att få rätten till sjukvård. Alltså det är inom så många områden som kvinnor fortfarande måste stå på sig och kämpa och tjata i Sverige. Det är också utmattande, vill jag påstå.
Mm.
Så, och ja, jag vet inte hur det är i andra länder då, ifall det är så att...
Det lustiga är att England är inte mer jämställt. Det som är skillnad är att kvinnor arbetar mindre.
Ja.
Det skulle säga, alltså, så jag vet inte om det är en... Jag är inte specialist på området. Här är jag bara en observatör.
Jag förstår.
Och jag är det utifrån perspektivet att jag genuint tror att utmattning är ett symptom eller en diagnos. Jag har människor som jag tycker väldigt mycket om som har drabbats av detta och jag har sett det här. Och vi vet att de här förändringarna finns i hjärnan, så jag är förbryllad över att det är på det sättet. Jag förstår det inte.
Ja, men jag tror att i länder där kvinnor inte arbetar, alltså förvärvsarbetar i samma utsträckning, utan kan fokusera till exempel på hem och barn, ja men då är det inte lika utmattande. Nej. För de blir inte lika, vad heter det, slit, vad heter det, man blir delad i två, alltså...
Splittrad.
De blir inte lika splittrade, tack.
Men då kan man säga att kvinnornas inträde på arbetsmarknaden har inte motsvarats av samma grad av männens inträde vid diskbänken.
Det är precis det.
Det är precis det.
Och jag kallar det lite för en jämställdhetsparadox i boken. För jag tror att det är precis det, att vi är i ett mellanläge just nu. Mm. Där vi är mer jämställda på arbetsplatsen på så sätt att vi arbetar mer, kvinnorna arbetar mer. Men vi är inte jämställda i hemmet ännu. Och då blir det så att kvinnorna får arbeta betydligt mer män. Mm. Just det, och när man tittar på statistik om vem som gör vad hemma och så vidare. Då ser man att männen har betydligt mer fritid än vad kvinnorna har. Ja. De har 5 timmar mer i veckan tror jag det är.
Mm.
Och det är klart att ja, men, om de får gå och spela basket med polarna, att de får mer återhämtning än vad kvinnorna får.
Eller också får man göra som jag, som lever med en reinkarnerad hushållslärare. Min man, han har officiellt ett annat yrke, men han har
underbart.
Varit hushållslärare tror jag tidigare liv.
Lägg av!
Det är väldigt bra med sådana män. Men man vet, det är lite svårt på Tinder så här, är du reinkarnerad hushållslärare? Det går ju inte riktigt hem, eller hur? Det är ju bara något som jag upptäckt av en slump.
Men tydligen är man konstig när man ställer den frågan. Tydligen.
Men sen är det ju skämmigt att ta hjälp i Sverige också.
Förlåt en gång till.
Det är ju skämmigt att ta hjälp.
Det är
ibland.
Kanske det.
Kanske be om hjälp.
Jag har någon som kommer och städar och jag bor själv.
Ja,
jag
ja.
Gör det, men jag vet, det är lite skämmigt.
Ja. 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 Men jag menar, man kan säga att den som tror att... Eller, när man försöker ta på sig allt så blir det ju kajko.
Omöjligt, det är omöjligt. Alltså det är, jag är inte alls förvånad över att, herregud. Alltså, och som sagt, jag lever singel.
Mm.
Jag lever ensam, har inte barn och allt det där. Men när jag läser kvinnor som berättar om allt de gör hemma medan deras män inte gör någonting. Jag blir, skiljer vill jag ropa. Men jag förstår att det inte är så lätt, jag fattar. Men jag tycker synd. Alltså, nej.
Men det här är ju en process, en resa.
Ja. Absolut.
Och jag tycker, som bor i andra länder, jag måste faktiskt säga att det är svenska mäns försvar då, en liten så här bara, att svenska män är otroligt mer jämställda än män i andra länder.
Jo.
Men så det är ju en resa vi är inne på.
Ja, precis. Vi är inte framme där ännu. Men vi,
och alla är ju inte reinkarnerade hushållslärare heller. Nej, det... Då är det ju liksom, går det bara på automatik.
Men man ser betydligt fler pappor gå med barnvagnar i Sverige än i andra länder.
En början.
Det är faktiskt en början. Mm. Ja.
Du, när man ska ta sig ur utmattning, för även om vi talar om de här samhällsfenomenen, så ligger ju på något sätt ansvaret på individen fortfarande.
Absolut.
Och de här får vi jobba med, de här samhällsgrejerna, på sikt.
Ja.
Och jag tyckte det var så intressant att du hade kallat det kapitlet för Nyckeln till frihet. Jag bara älskade den titeln.
Ja, men vad fint.
Varför satte du den titeln?
Vet du, det är lustigt. Alltså, den bara kom till mig. Den kändes så självklar. Men nu när jag tänker på det efterhand, jag kände mig, under uppbyggnaden till utmattningen, så kände jag mig så låst. Och det kändes som att alla drog i mig. Och som att jag hade så här massa armar. Och alla bara drog i alla mina armar. Och jag kände mig helt fast. Så sen när jag lärde mig till sist att säga nej till fler saker. Att liksom frikoppla mig från olika åtaganden och så. Man har ju en del som man inte kan frikoppla sig från. Naturligtvis. Men då kände jag mig helt plötsligt så mycket mer fri. Mm. Nu gjorde jag ju så också att jag sa upp mig från mitt jobb. Och det förstår jag att inte alla kan göra. Och det var ju naturligtvis också en enorm frihet. Men bara det här att börja lära sig att tänka mer på sig själv. Mm. För jag har förut tänkt i livet så här, jag tycker att det är så, jag gillar inte folk som är egoistiska och bara tänker på sig själva, jag, tycker inte det är trevligt. Men jag har inte insett att tänka på sig själv och ens eget mående, det är inte egoism, utan det är att värna om sin egen hälsa för att sen kunna kanske hjälpa andra och så vidare. Det var en stor sak för mig att inse det här, att det är okej att du tänker på dig själv. Det är faktiskt ganska bra och ganska viktigt. Mm. Det är också en slags frihet att jag får ta plats, inte ta plats, men att jag får ha min egen tid och så vidare. Mm. En liten sak kan tycka, som vi lärde oss på stressmottagningen, eller som vi uppmuntrades till, det var att stänga av mobiltelefonerna under tiden vi var där. Det här var vår tid. Vi uppmanades också att inte, om någon började gråta, att vi inte skulle försöka trösta den och sådär. Utan istället, det är helt okej att den gråter, men tänk på ditt och dig här nu. Det var liksom nästan en träning.
De visste att ni var sådana som direkt skulle sträcka ut. Vad intressant.
Eller hur? Ja. Och det var så, jag tror inte att det var medvetet att vi skulle, men det var liksom, jag har tänkt på det efteråt så här, att det där var väldigt nyttigt. Mm. Stäng av mobilen. Om de inte kan få kontakt med dig, då får de ringa någon annan. Alltså, så här, det var liksom, det låter
men
banalt.
Men att ni alltid fanns tillgängliga för andra, ja. Och det var
alltid,
ett sätt.
Ja, precis, precis. Mm. Det var ganska stort ändå, så jag känner mig mycket mer, självförfylld, vad heter det?
Uppfylld. Och det där tror jag, vi kan bara direkt uttala det från hälsorevolutionen, att du har tillåtelse att ta hand om dig själv.
Åh, ja. Tack.
Vi säger det nu bara som en allmän.
Får jag
allmän
diplom?
Nej, vi säger det härifrån, precis. Du pratar då om de viktiga stegen ut. Och för att vara lite handfast, vi börjar med sömnen.
Just
och
det.
Du hade en jättebra grej där. Att gå och lägga sig innan man
just
är helt
det
slut.
Precis.
Berätta varför det är så viktigt när man är utmattad.
Alltså när man är utmattad, man har inga reserver. Alltså det är noll. Man har den energi man har, men det finns inget extra att ta av. Mm. Och då är det så viktigt att vänta inte tills du är helt slut med att gå och lägga dig. Därför att allting tar energi. Även att gå upp och borsta tänderna, kanske sätta in i diskmaskinen, vad man nu gör innan man går och lägger sig. Och då, om du är helt slut när du börjar den här processen, då är du så himla trött när du väl ska sova sen. Att det tar för mycket energi helt enkelt. Utan spara lite av din energi. Gå och lägg dig innan du är så här slut.
Och börja med det här sista
ritualen.
Rotet, kvällsrotet, innan du är helt slut.
Precis, precis.
Men det är jättebra tips. Och
det
kan
är
man få till sig
det.
För alla. Och sen så sa du också att det kan vara ganska vettigt att ta lite mildare sömnhjälp. Du pratar om antihistaminerna till exempel, som ju inte är beroendeframkallande.
Precis, precis.
För att verkligen få berätta hur du tänkte.
Jo, men jag är inte läkare, så jag menar inte att jag ska rekommendera någon att ta det ena eller det andra. Men jag menar bara att man kanske inte behöver vara så anti en del tabletter. när det gäller sömnen. För det är så himla viktigt att få sova. Mm. Att få den här återhämtningen för kropp och hjärna och själ. Att jag tycker personligen att det är värt att kanske ta någonting. Som sagt, antihistaminer kan göra att man blir lite lugn, lite avslappnad.
Sömnstöd kan vi kalla det.
Sömnstöd, ja. Mycket bra ord. Ja. Mycket bra ord.
Ja, lite sömnstöd. Ja.
Mm, så det är, intressant. Det är vad jag tycker.
Mm. Och så pratade du också om att släcka skärmen.
Just det, ja men precis. Mm. Alltså det är ju en sån stark aktivering, det här ljuset. Mm. Så det är verkligen bra att stänga av. Och även, jag tänkte på det igår kväll. För jag lyssnade inte på mina egna råd. Jag lyssnade på en musikdokumentär om Freddie Mercury innan jag skulle sova. Och så spelade de typ Bohemian Rhapsody. Ja. Alltså,
hur hallå. Bra är den?
Hjärtat bara dung. Ja. Det var så dumt. Och det är samma sak med det här ljuset. Det aktiverar oss ju dung så att säga. Mm. Så nej, inte massa aktivering innan man ska sova, en halvtimme innan. Och det sa även hon Arianna Huffington, som jag också skriver om i boken, den här affärskvinnan i USA,
att hon som har startat Huffington Post
precis.
Och skrivit och som flera underbara böcker, bland annat en om sömn.
Ja. Och som fick utmattningssyndrom eller utbrändhet. Ja. Mm. Och hon har sagt det just, att hon har inga skärmar i sovrummet en halvtimme innan.
Väldigt klokt. Ingen TV i sovrummet, det har jag talat om för hushållsläraren.
Ah.
Han vill gärna ha en TV där, men Nej, ja, han är ja.
Med
näsan. Precis. Sen är det ganska intressant, för att träning anges ju alltid som medicin för allt. Men du pratar om att träna med måtta.
Just det.
Och du tar DJ:n och musikern Avicii som exempel. Berätta.
Just det. Jo, än en gång, när man har utmattningssyndrom, man är helt uttömd på reserver. Mm. Och jag brukar jämföra det lite med en bil som inte har någon olja kvar. Mm. Man kanske kan köra den här bilen lite grann, men på lång sikt så blir det skador på motorn av det här. Mm. Det är samma med utmattning. Man kanske kan ta ut sig lite grann, att man går över den gräns man egentligen känner. Men det kommer få långtidsverkan.
Så kortisolet, för vi jumpar ju på kortisolet.
Just det.
Och att dra igång det hårt igen med liksom spurtlöpning och hits och tabatas och sånt. Alltså, det är inte det man behöver just då.
Precis, och jag såg ju den här dokumentären då om
Avicii.
Ja, precis. Att hans tränare sa det, att när Avicii tränar så hårt med de här tyngderna och hjärtat går igång väldigt starkt. Det känns obehagligt för den som är utmattad. Mm. Därför som tränaren säger, kroppen vet inte om det här är ångest och utmattning. Typ en panikattack. Eller om det är på grund av träning. Mm. Och det är just det. Hjärtat drar igång som en galning. Och man blir så här, ja, det känns inte bra. Jag har haft det själv, att det pirrar liksom hela kroppen av obehag. Mm. Så jag har, tyvärr så springer inte jag längre. Alltså jag joggar inte längre. Mm. Men jag hoppas komma igång igen.
Men det här är en väldigt viktig grej, tänker jag. Aha. Och i Ayurvedan finns ju det här också, att när man är väldigt uttröttad, att dra ner på saker som kostar kortisol. Och det är ett mycket mer sofistikerat sätt att tänka kring träning än att man alltid bara ska köra på stenhårt. Vissa dagar ska man inte det, utan, och vissa perioder, utan då är det lite mer panda time.
Ja, och dessutom mitt intryck är det är att inte köra cardio. Man kan köra lite muskler och lite långsammare sådär, men inte cardio. Därför att det drar igång hjärtat för
fort. Det är lägre
kortisolpåslag
också med muskelträningen. Intressant.
Så
lite mild, lugn, styrkejordande träning.
Precis,
yoga,
precis
styrketräning.
Så. Som långsamt stärker upp kroppen. Mm. Det är mitt tips, helt klart. Och försök inte att springa när kroppen skriker.
Jättebra. Du talar om meditation, mindfulness, skogsbad, trädgård, flow, dans, musik, hela den här härliga flow-sektorn, förundranssektorn, lugn och ro-sektorn. Varför är det så läkande för oss?
Jo, det som är centralt i alla de här aktiviteterna, det är att det tillåter oss att vara här och nu. Precis som det som är centralt i mindfulness. Mm. Att inte älta sånt som har varit och tänka bakåt. Att inte grubbla över sånt som ligger framåt i tiden. Utan vara här och nu. För då får hjärnan och sinnet vila. Mm. Det får en slags vilopaus. Man kan säga att man sover på dagtid. Jag skojar lite. Men i alla fall, den får en vila. Och dessutom i många av de här aktiviteterna så är, kan det vara lustfyllt. Så som dansen, musiken, trädgårdsarbete. Så vi kan få liksom, ja, positiva känslor och må bra hormon och sådana saker. Så vi får både vila och må bra hormoner kan man säga.
Oxytocinet till exempel, bland annat, viktigt.
Precis, och det har man sett när folk sjunger i kör. Mm. Det är ju fantastiskt. Så oxytocinet är ju det här amningshormonet som de säger. När, ja,
sex också, sex och amning.
Det är sant, närhet. Så det är en slags socialt hormon kan man säga. Så det har man sett hos folk som sjunger i kör, att de får oxytocinpåslag. Det är lite roligt tycker jag.
Tänk, och det är ju ångestdämpande direkt, anxiolytiskt.
Toppen.
Så det har vi i detta.
Bara att prata om det känner jag mig lugnare.
Ja, man gör ju det, rösten blir liksom bara, man sitter bara och ler. Ja. Jag tänker så här, om du nu med den kunskap och visdom du har på djupet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka. Och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket. Eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan, och jag skulle sätta ihop olika delar trodde jag, men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Carinas vårbakning.
Fick möta dig själv 15 år yngre. Vilken typ av samtal skulle du ha med dig själv om livet då? Oj, gud, jag blir nästan så här känslomässig när jag tänker på det. Ja, nej, men det är saker som jag har berört redan lite grann. Och det är det här med, ja, med att tänka på sig själv. Det är så himla viktigt. Och jag vet inte vad
hade
det är.
Hade hon svårt för det, hon den 15 år yngre Hedvig?
Så svårt, så svårt. Utan att egentligen tänka på det rent explicit så vet jag när jag tänker tillbaka att det är. Jag har brytt mig om vad andra människor tänker alldeles för länge och alldeles för mycket. Och det verkar, tycker jag, som att kvinnor gör det mer än män. Jag kan ha fel, men det är mitt intryck. Nej, men att tänka mer på mig själv, att sätta mer gränser. Jag kommer ihåg när jag läste psykologi för jättelänge sedan i Frankrike på 90-talet. Då hade jag en isländsk tjej som också läste psykologi. Då berättade hon att de hade kurser på Island för kvinnor framförallt att säga nej. Och vi skrattade så åt det här, som att man skulle behöva lära sig att säga nej. Jag kommer fortfarande ihåg hur vi står i hennes kök.
Jag behöver gå den kursen, jag får åka till Island. Ja, men, vad heter nej på isländska? Nej!
Jag vet bara
eller,
att, jag vet
itche, bara, eller något sånt där.
Det enda jag kommer ihåg var hon sa till hunden, varstokodor. Det var när hunden skulle vara snäll eller sitta ner. Någonting sånt sa hon.
Eller också sa hon nej till hunden.
Eller så sa hon nej
till hunden. Ja.
Nej, men det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt.
Kurs att kunna säga nej. Det heter nej, visar Carina här som sitter.
Är det fantastiskt snabbt googlat?
Ja, snabbt googlat. Konsten att säga nej.
Det är viktigt.
Ja. Hedvig, jag vill tacka dig så jättemycket. Och det är en väldigt fin bok du har skrivit. Den är stödjande, den är peppande och den ger en ordentlig kunskapsfördjupning också. För det finns ju fortfarande, när man drabbas av utmattning, att man kan mötas av oförståelse från enormt omgivningen. Och i din bok får man ju väldigt mycket argument om sin situation. För att kunna sätta upp ramar.
Just det.
Kring sig själv.
Ja, men verkligen.
Så nu ska du missionera om detta.
Jag hoppas göra det. Ja. Definitivt. Och vi måste prata mer om det.
Vi måste prata mer om det. Tack Hedvig för att du ville komma hit och dela med dig. Och vad är ditt nästa steg i livet nu? Vad är det du
kommer göra? Precis. Nej, men jag har andra bokprojekt på gång. Ja. Så jag har andra planer. Och skriva om saker som jag kanske har varit med om själv. Men även prata mycket om hjärnan. Det jag vill dela med mig av min kunskap om hjärnan till allmänheten. Och göra det på ett intressant, roligt sätt. Om möjligt.
Ja. Ja, det är viktigt. Ja. Du får ordna en nej-kurs också.
Jag får ordna. Och så på alla så här språk. Så jag kan ha det i bakgrunden. Så här, no. Ja. Nej. No. Njet.
Ja. Tack Hedvig.
Tack snälla. Tack.
Det är rapporterat sedan många tusen år att vissa växter tycks kunna ha en lugnande effekt på sinnet. Och en växt med just det här ryktet, det är dagens ört. Citronmeliss. Ja, det här är en perenn som tillhör familjen Lamicaceae, som givit oss så många härliga ätbara medicinalörter som smakar så himla gott. Rosmarin, basilika, lavendel, myntan. Det är en kransblommig växt som blommar i små vita blommor på sensommaren. Och det finns över 2000 år gamla skrifter som beskriver hur citronmelissen används som medicinalört. På 1500-talet så talade den västerländska medicinens fader Paracelsus om att citronmeliss ska användas för att ge energi och lyft till alla som, citat, klagar på tillstånd som kan härstamma från det centrala nervsystemet. Ja, citronmeliss hittar du idag i välsorterade mataffärer just bland de färska kryddorna. Och smaken är lite mild citrus. Och på engelska så säger man lemon balm, alltså citronbalsam, för den här djupa, runda, mjuka smakens skull. Man kan se att bioaktiva substanser i citronmelissen kan tänkas binda till receptorer som skulle kunna tyda på lugnande effekter. Och i ett mindre dubbelblindt placebokontrollerat och crossover-experiment fick deltagarna Zetromilis dels löst i vätska och dels i yoghurt. Och sen fick de själv uppskatta hur de kände sig och göra en multitasking-uppgift. En respektive 3 timmar efter intag. Man kunde se hur Zetromilis-grupperna upplevde sig må bättre och göra sina uppgifter bättre än kontrollgrupperna. Som vanligt när det gäller medicinalörtsforskning i experimenten på väldigt små grupper, och det här är kanske för små grupper för att göra större slutsatser. Och det här är förstås inte något man ska göra istället för ett besök hos vårdcentralen om du har långvariga problem med stress och oro. Men för vardagshälsans skull och den goda smakens skull kan vi alltid göra en härlig citronmeliss-pesto. En kruka färsk citronmeliss. Och så får man ta 2 nävar andra gröna blad. Man kan till exempel ta spenat. Och sen 100 gram hårdost. Och jag tycker det är väldigt gott att använda den fina svenska västerbottenosten. Så 100 gram västerbottenost. Och sen 2 klyftor vitlök. 1 deciliter mandlar tar vi istället för pinjenötter. De är lite billigare och ger fin smak. Och sen 1,5 deciliter olivolja. Och 0,5 deciliter balsam vitvinsvinäger. Lite salt och peppar. Ja, kör allt i en mixer eller en kruka till en slät, härlig, stark smak. Ja, Carina, det där var en citronmeliss-pesto. Är du en pesto-tjej?
Det är jag verkligen. Ja. Hela min familj är en pesto-familj skulle jag säga.
Ja, ja. Gör ni egen eller köper ni?
Nej, men vi köper väl kanske lite bättre varianter, men borde ju testa att göra själva någon gång ibland i alla fall. Ja. Hinner man ju.
Alltså, en av mina favorittekniker, det är att när man gör den så tar man hälften av alla ingredienser och kör i en vanlig mixer så det blir som en grön smet. Ja. Och sen tar man de andra ingredienserna halvan och kör i en mortel, ganska grovt. Mm. Mm. Och sen blandar man liksom den grova delen med den här softa delen. Mm. Och då blir det, får man både det här liksom sköna flowet, men ändå det här lite bitar. Ja.
Marias pestskola.
Ja, den bara pågår hela tiden. Den bara pågår. Ja, men den är faktiskt, det är till och med så att barnen tar med kompisar hem och säger, men du måste prova mammas pesto. Och det är ju ett gott betyg. Ja, det är ett gott betyg. Men du, det väcker ju mycket frågor, intervjun med Hedvig, eller hur?
Ja, en väldigt stark historia som hon har delat med oss idag, som ju också är på många sätt vanlig. Alltså jag tror att många kommer känna igen sig i Hedvigs berättelse. Ja. För det är ju inte så att vi har kommit till rätta med den stressproblematik som finns.
Nej.
Både på arbetsplatser och i våra liv överhuvudtaget så är det ju galet alltså, som vi håller på.
Ja. Och sen, jag tänkte också på det för att mötet med Hedvig, hon är ju en väldigt som varm, expansiv människa, alltså det är liksom ingen som bara sitter och tänker på sitt i hörnan, utan omtänksam mot andra på, och just sådana som öser in så mycket i andra hela tiden.
Ja.
Så jag har fått med mig faktiskt en ny blick på det här, känner jag, efter samtalet med Hedvig och också Blossom som jag hade tidigare.
Verkligen.
Att jag ska tänka på det mer i mitt eget liv och även systrar omkring mig. Både i släkt och bland vänner. Mm. Och en av de saker som jag tänkte också mycket på Hedvig och som jag har just pratat med en släkting om som har gått i väggen, det är just det här smärtsamheten i den här förändrade självbilden.
Mm.
Från liksom, jag är en sån här person till jag är en sån här person.
Ja.
Och hur lätt det blir att man känner sig själv dålig.
Man har varit den som säger ja, som bara fixar och grejar allting.
Ja.
Och sen så plötsligt så går det inte, utan man får då lära sig att säga nej och stänga av istället.
Ja. Och vem blir man då? Vem och hur man då? Ser man på sig själv då? Och hur lätt det är att göra det här personligt när ens egen utmattning kanske är symptom på större problem.
Som jag känner som har gått in i väggen har ju i bästa fall kunnat ta det som en möjlighet att sätta igång en djupare dialog med sig själv. Och det är ju fantastiskt. Det gör man ju i olika skeden av livet. Men det är ju så oerhört viktigt att fördjupa den relationen. Mm. För om du inte gör det så kommer du ju förr eller senare, tror jag, snubbla rätt ordentligt om du inte har den här kontakten.
Inåt, ja.
Och den är ju, det är ju inget du blir färdig med, utan det måste ju pågå hela tiden. Att man lyssnar, känner efter, förändrar, vad vill jag inte och så vidare.
Mm. Mm.
Och vad är rätt och vad är fel. Och, men det är så lätt att vara till lag så anpassa sig för mycket.
Mm. Mm. Den här personen jag har i min släkt då, de fick, och hon gick också en grupp, och där fick de här råden som Hedvig pratade om, saker som skapar här och nu. Och i hennes fall blev det då plocka upp en hobby som var att skulptera. Och hon gjorde en liten skulptur till oss som står hemma, och det är av just en sån här otroligt fin, lite mogen kvinnokropp, bara en torso, inget huvud. Och ja, inför det här programmet så tittade jag på den och tänkte, det är just då kvinnorna går i väggen, den här mogna kvinnan med så mycket ansvar. Så en väldigt fin bild på något sätt. Men också en bild av just att hitta de här och nu grejerna. Alltså, är det en stunds musik, är det en stund meditation, är det en stund liksom att tillåta att man har rätt att ta paus.
Rätt att ta plats, ta paus.
Ta plats och ta paus.
Mm.
Det var väl en bra sammanfattning.
Och ta hand om sig själv.
Ja, verkligen. Ja. Så var rädda om er, säger vi. Och även om vi har pratat mycket om kvinnor så vet vi att det här kan också drabba män, det ska vi säga. Och man är inte mindre man för att man drabbas av något som mest drabbas av kvinnor. Det är också viktigt att säga det. För det har jag hört män som säger liksom.
Ja.
Så att de män som drabbas är också värda respekt i sin utmattning. Ja, skriv till oss om du har funderingar om det här. Har du egna tekniker? Har du varit med om saker som betyder mycket för dig? Skriv gärna. Vi har en mail.
Vi har en mail som är halsorevolutionenpodcast@gmail.com. Och sen går det ju jättebra att följa oss på Instagram också. Där vi heter @halsorevolutionenpodcast.
Och om du gillar den här podden, skriv gärna en recension i någon av de medierna som finns. Och prenumerera gärna, så kan vi podda länge och mycket, och det vill vi göra.
Ja, tack
för det. Var rädd om dig. Hej då.
Hej då.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.